Samhällsbärarna av Leif G.V. Persson.
De spände fast honom över ett vagnshjul med hjulnavet mot korsryggen och nacken böjd över järnskoningens kant. Hans armar och ben hade de knäckt med en yxhammare och konstfärdigt flätat mellan de grova ekrarna. För säkerhets skull hade de också fäst handleder och vrister med ogarvade remmar. Slutligen hade de spetsat hjulet på en ekstolpe av minst 15 anars längd och rest honom mot skyn. Där vilade han nu, mellan himmel och jord, och sedan hur länge visste han inte. Över honom den sönderblåsta hösthimlen, där solen stod lågt, fast det ännu inte var middagstid. Under honom den svarta myllan. Nyplöjd, ringlande i fåror. Här uppifrån såg det ut som kolonner av feta sniglar formerade radvis på väg bort. Säkert var det ryggarna deras han såg. Helt klart måste det gjort ont, men det kände han inte. I hans kropp fanns bara den frid som kommer av vetskapen om den högsta rättfärdighet. Därför höjde han också blicken mot himlen och sa, med så hög och tydlig röst att väktarna kring elden här nere förskräckta tumlade upp och stirrade mot honom. Min Gud, jag, Mikael Kohlhaas, tackar dig för att jag fått min rätt. Han lät blicken falla igen. Även sniglarna hade stannat upp, men ingen av dem vågade se på honom. Svensk höst. Kapitel 1. Vår tid känner inte nåden. Han låg prydligt uppbäddad med kanten på påslakanet sträckt under hakan och armarna vilande efter sidorna ovanpå täcket. Rummet var också trevligt. Alls icke något typiskt sjukrum. Litet och ljust, välstädat och just vädrat med textilier och sängkläder i milda gula och grå nyanser. Ett nattduksbord i ljus ekfaner. Det enda som egentligen störde bilden var mannen i sängen och en särdeles landstingsmässig litografi på fönsterväggen. Ansiktet var igensvullet, grovporigt och täckt av ett finmaskigt nät av ytliga ådror och kärl. Mellan ögonbrynsbågarna och kindbenen fanns en mycket kraftig utgjutning som trängde ihop ögonhålorna till smala springor. Dessutom ett fult jack ovanför vänster tinning, skrapsår på näsryggen, blåmärken på armarna. Sköterskan som tagit in Johansson på rummet hade sagt att patienten var vid medvetande. Om det nu var sant visade han i vart fall inga tecken på det. Han låg orörlig med slutet ansikte trots alla kontaktförsök. Efter en halvtimme beslöt sig Johansson för att ge upp. Mot slutet hade han mest suttit tyst på sin stol vid sidan av sängen. En polisintendent borde inte syssla med sånt här. Därför reste han sig försiktigt, tog bandspelaren som han lagt på täcket och böjde sig ner efter portföljen på golvet. Då rörde sig plötsligt mannen i sängen. Han knöt vänsterhanden och det glimmade svagt i ena ögonspringan. Johansson lutade sig fram över honom. Vem var det som slog dig? Fel, tänkte han. Fel fråga. Har någon slagit dig, borde han ha sagt. Men nu var det redan gjort. Dessutom reagerade han. Han drog med armen efter täcket och försökte höja på huvudet. Så kom det. Med svag och ostadig röst, men alldeles tydligt. Björneborgarna. Björneborgarnas marsch. Huvudet sjönk tillbaka mot kudden. Kapitel 2. Först mot kvällen började bilarna köa på trafiklederna in till staden. En ringlande karavan av plåt där de aktiva, välanpassade medborgarna tillfälligt slagit följe. Alla som kunde skilja en musseron från en muslim, som hade löv att kratta och egen båt som det snart var hög tid att dra upp. Det var söndag den 8 september och slutet på en lugn helg.